När jag var läste teologi på Örebro missionsskola så kom Pelle Hörnmark till oss, blivande pastorer, och skulle prata med oss om vad det innebär att jobba som pastor och så vidare. Nu hade jag redan gjort det ett par år visserligen, men för alla studenter liksom, sådär. Och då började han med, och typ, när han hade samlat oss sådär, så började han med att säga till oss, ja, om ni kan göra någonting annat, så gör det. Men om ni inte kan, om det inte finns någonting annat ni kan göra, så okej, bli pastorer då. Men finns det, om ni överhuvudtaget finns minsta lilla möjliga chans att det finns något annat ni kan tänka er att bli, så bli det. Det var hans pepping inför oss blivande pastorer. Och jag har gått och tänkt på det här sedan dess. Liksom. Det ligger någonting i det. Om man känner den där kallelsen och det brinner en längtan i ens hjärta att få tjäna Gud på det sättet, då kan man ju inte göra någonting annat. Eller hur? Så tror jag många av er känner igen er i den upplevelsen. Kanske till en annan kallelse, men när man har fått en kallelse till någonting så kan man liksom inte göra någonting annat. Man måste ge sitt liv till det som Gud lägger i ens hjärta på något sätt. Men då är det så att det finns i Bibeln minst ett ställe, två ställen till och med, åtminstone, där det tydligt står krav egentligen, egenskaper eller vad man ska kalla det, karaktärsdrag för en församlingsledare. Och det tänkte jag att vi ska titta på idag. Om du har en bibel, följ gärna med, för eftersom vi inte har texten på bakom mig här idag, så leta rätt på första Timoteusbrevet kapitel 3. Där ska vi läsa från idag. Och medan du letar, så lite introduktion liksom. Om man som en, till exempel en församling, vill anställa en ny pastor, vad tittar man efter? Att den har rätt teologisk utbildning kanske? Att man kanske funderar någonting på andliga gåvor? De får gärna kunna spela gitarr. De ska gärna ha erfarenhet, samtidigt som de inte får vara för gamla. Och de får gärna vara extroverta och sociala människor som är ute och liksom träffar människor hela tiden. Samtidigt som de ska vara introverta och gräva ner sig verkligen i Bibeln, i den grekiska grundtexten. Är ni med? Så, en sån pastor vill vi ha. De ska kunna allt verkligen. Ja, en flashig personlighet, karismatisk och så vidare. Samtidigt som man är lugn och eftertänksam och vis och allt det här. Liksom. Ja, inte lätt att bli pastor i en församling alltid. Det kan vara sådana krav eller kriterier eller egenskaper som vi liksom tänker på och bedöma en person som vill bli en församlingsledare utifrån. Men det är faktiskt inte det som står när man då läser i Bibeln hur en församlingsledare ska vara. Och vi kommer till det strax. Men en grej till först. Nu kanske du sitter här och tänker, hur berör det här mig? Jag har aldrig tänkt bli pastor. Men då skulle jag vilja säga till dig att de här egenskaperna som Paulus skriver till Timoteus om hur en församlingsledare ska vara, det tror jag berör alla. Det är inte bara en person i församlingen som ska liksom bete sig vettigt, om man säger så. Är ni med? Så även om inte du kanske kan leva upp till allt, nej, men det är kanske är någonting att sträva mot. Eller att du känner att, ja, men jag kanske vill bli en församlingsledare någon gång. Det här är något som Gud ändå tycker är bra hos en person som är ledare. Så det är inte fel att ändå försöka känna igen sig lite i att längta efter det här. Att det är någonting som Gud anser gott. Och sen också tänka att det är bra för en församling att känna till, vad ställer Bibeln för krav eller förväntningar på den som är pastor? Eller motsvarande tjänst. Då står det i alla fall i första Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 1-7. Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland de utomstående så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. Så står det. Ja, och det ska man då försöka leva upp till. För det första vill jag säga att det Paulus, när han skriver det här brevet till Timoteus, så är bakgrunden så här att det finns en hel del problem i församlingen i Efesus. Och Paulus har gett Timoteus, som liksom är en lärjunge till Paulus, i uppdrag att styra upp församlingen i Efesus, typ så. Och nu verkar det som att Timoteus har börjat ge upp och vill därifrån. Om ni läser i första kapitlet i det här brevet. Men Paulus insisterar på nej, Timoteus. Fortsätt att jobba med den här besvärliga församlingen. Fortsätt styr upp. Och så skickar, verkar det som då, Paulus med instruktioner hur han ska göra. Och liksom lite apostolisk auktoritet till Timoteus. De måste lyssna på dig, Timoteus. För det är jag, Paulus, som har sänt dig till den här församlingen. Så de ska, även om du är ung och allt det där, och de kanske inte tycker du är en viktig person, de måste lyssna, för det är jag, Paulus, som har sänt dig till dem. Så därför skriver han det här, och därför skriver han de här instruktionerna. De kanske inte hade lyssnat på Timoteus, så han var beredd att ge upp. Liksom. Men det verkar som att det har funnits en hel del bekymmer i den här församlingen bland ledarskapet. Och därför måste Paulus skriva då tydligt vad det är som gäller. Det verkar som att ledarna i församlingen, han skriver ju rätt ut att det finns falska lärare i den här församlingen. Det fanns alltså ledare i församlingen som undervisade någon form av falsk undervisning. Falskt evangelium, helt enkelt. Det verkar som, alltså ofta är det så, när Paulus skriver saker och ting, då är det inte bara han tar det ur luften, utan det är som ett svar på en situation i församlingen. Så när Paulus skriver att det fanns diverse missbruk av saker, då fattar man att det fanns det i den här församlingen. Och att de får inte leva så. Så då kan man tänka sig att det fanns problem med att ledarna levde med ett syndigt liv, helt enkelt. Sexuell promiskuitet, pengabegär, alkoholmissbruk, att man inte tog hand om sin familj, att man såg ner på äktenskapet. Och vissa av de här frågorna berör Paulus direkt i brevet. Men det verkar som att ledarna i den här församlingen hade problem med det här. Så inte bara att de undervisade falskt och fel utifrån Bibeln. De verkade ha levt ett syndigt liv. Ledarna alltså, i församlingen. Och vad händer när ledarna lever så och undervisar så? Det naturligtvis liksom sprids ju mer i församlingen då. Och därför måste Paulus ställa högre krav på dem som ska vara ledare i församlingen. Ni får inte leva så här därför att, och undervisa så. Därför att det sprider ut sig över hela församlingen. Helt enkelt. Så han måste ta i tur med det här då, Paulus, via Timoteus. Så det var problem som fanns i Efesus. Men det är inte bara så att vi kan tänka att ja, men det här gällde bara församlingen i Efesus. Nej, det här är liksom universella principer, tycker jag. Om hur man ska vara som ledare i Guds församling. Man får inte dra det in absurdum att bara för att Paulus inte skrev den detaljen så gäller inte det. Utan man får förstå andemeningen ändå i det här. Men jag skulle vilja slå fast också att varför är det så viktigt att en ledare har en sund karaktär? Är det inte bättre att man, som jag inledde här med, att man, om man vill ha en ledare i en församling, att de är flashiga, karismatiska och har, ja, men skulle vi, är det inte bättre att ha en profet eller någon som kan be för sjuka, att den automatiskt får bli en ledare? Varför måste det vara så att det är kanske lite halvtråkiga egenskaper som Paulus lyfter fram, att man ska vara vänlig och sådär, fridsam? Varför är det så viktigt? Jo, jag vill liksom redan i början här få er att hänga med på att om man har en massa karismatiska nådegåvor, det är superbra. Det ska vi använda i församlingen. Men om den personen gör ett snedsteg eller har en bristande karaktär av någon anledning, då drabbas inte hela församlingen. Det är lite det som är Paulus poäng. Både medlemmarna, men också hur man betraktas av samhället utifrån. Så därför är det bättre att en församlingsledare har en sund karaktär, måhända lite halvtråkig, men bättre det än att hela församlingen ska liksom, att det ska bli massa problem utifrån hans bristande karaktär och att folk utanför församlingen inte längre vill komma på grund av ledarskapet. Ja, i alla fall. Nu ska vi gå in på de här orden och verserna i den här texten vi läste. Jag vill börja med ordet församlingsledare. Vad betyder det? Och vad står det i den grekiska grundtexten? Har ni koll på det? Är det någon som vet? Det är säkert någon. Nej? Jag tänkte att det här är en sån här text som man kanske... Ingen som... Nej. Det står episkopos. Det ordet har utvecklats och blivit det som man säger idag, biskop. Men det nutida ordet biskop är inte samma sak som det Paulus skrev, episkopos. Så därför översätts det till församlingsledare. Men innebörden i ordet är att man, om ni tänker en helikopter som är uppe i luften och svävar över en stad och har det här helikopterperspektivet över stan. Det ska man ha som episkopos över en församling. Man ska kanske inte grotta ner sig precis liksom i en detalj eller i bara en sak, utan stå lite över och ha koll så att det funkar. På engelska kan man använda ordet overseer. Jag tycker det är ett bra ord. Att man överser arbetet eller församlingen. Det är liksom vad som ligger i den här. Men ordet används synonymt med andra ord som till exempel översätt på svenska till pastor eller ledare eller äldste. Så det jag pratar om idag, att vara en församlingsledare, det är inte bara en pastor. Det är också de som är äldste i vår församling. Det är samma krav på den som är äldste som på den som är pastor i en församling. Det ska vi känna till. Och det är samma liksom egentligen roll att vara pastor och äldste. Ja, men då det första liksom, så att säga, kravet, det lite enkla kravet att en församlingsledare måste vara oklanderlig. Är det någon här som kan leva upp till det? Och är det någon här som tror att jag kan leva upp till det? Nej. Så jag tror att man får ha med sig lite i bakhuvudet att man får inte dra det här in absurdum. Man ska inte strunta i det som att säga, nej, men det spelar ingen roll. Man kan leva hur som helst. Nej, men man ska inte heller dra det in absurdum att ja, men jag var ovänlig en gång för 20 år sedan. Så jag kan aldrig bli en pastor eller församlingsledare. Så absurd får det inte bli. Men det som det ligger i det ordet. Alltså, för grejen är så här att man både leder en församling. Och om ledaren beter sig illa så sprider det sig ut i församlingen. Säg att jag skulle predika att man ska dricka väldigt mycket alkohol varje dag. Då kanske några av er skulle lyssna, eller hur? Några kanske skulle börja göra det. Ja, men vad bra, pastorn sa att man får dricka alkohol, så vi dricker hejdlöst mycket alkohol varje dag. Några andra skulle tänka, nej, men han predikar fel. Och så blir det splittring. Och de som då börjar dricka alkohol, de börjar bete sig illa mot folk. Och så blir det bråk med varandra. Det sker massa synder. Folk utifrån i samhället får höra vad vi håller på med i pingstkyrkan. Och vill absolut inte bli en kristen. Är ni med? Det påverkar verkligen det man predikar. Så det är viktigt att man förstår att som en församlingsledare så leder man församlingen. Och måste göra det på ett gott sätt, men man också representerar församlingen ut mot samhället. Så man måste tänka på att ha en sund karaktär. Det andra som står, det ska vara en enda kvinnas man. Och det tror jag att Paulus skriver därför att i församlingen i Efesus så förekom det de som menade att det står i kapitel 4 att man inte får gifta sig. Och det förekom också, vad vi förstår, sexuella synder bland ledarskapet. Så Paulus måste helt enkelt tydligt slå fast att man får definitivt gifta sig som ledare, men man ska bara gifta sig med en. Och man ska liksom sköta sig på det området. Som församlingsledare, man ska inte flörta med massa andra personer, även om man är gift. Man ska hålla sig till sin. Man ska inte gå till prostituerade, givetvis. Och det var en reell risk för de kristna i Efesus, vad jag förstår. Och han därför måste skriva det. Man ska också, kanske inte är någon stor risk, liksom, men man ska ha en fru. Eller man då. Så det här slår han fast liksom, så kan på sätt och vis vara kanske självklarheter för många av oss, men jag tror ändå det var bra att han skrev det. Och jag vet också många andra som kanske haft problem på det här området, så han säger det, en församlingsledare ska vara en enda kvinnas man. Sen skriver han att man ska vara nykter. Och han kommer till det här med missbruk av vin i nästa vers, men så det här är inte att var nykter i avseendet att man inte är berusad, utan mera ha ett gott omdöme. När man dricker alkohol så tappar man omdömet. Och Paulus vill att en församlingsledare ska ha ett gott omdöme. Han ska vara en nykter person liksom. Nästa ord är att han ska vara förståndig. Och jag kollade lite och försökte förstå vad menas med vad ligger bakom det här ordet, liksom det grekiska ordet. Och då fattade jag som att det är mer typ kontrollerad. Man ska inte brusa upp. Man ska inte ha ett hett temperament i bemärkelsen att man blir arg. Liksom. Församlingsmedlemmar, man ska inte vara orolig för att boka ett samtal med sin pastor och så får man en utskällning. Liksom. Nej, man ska vara kontrollerad. Det nästa ordet är aktad. Det här var jag också tvungen att kolla lite på och gräva lite i det här i den grekiska grundtexten här. Ordet används en gång till i Bibeln, vad jag förstår. Och det är när Paulus uppmanar kvinnor att i kapitel 2 i samma brev att smycka sig med anständig klädsel. Så aktad, anständig, alltså man ska bete sig anständigt helt enkelt. När man möter andra människor kanske utanför församlingen som är med i samhället på något sätt, man ska bete sig vettigt helt enkelt. Nästa ord som Paulus skriver, det har vi översatt gästfri. Ni som, jag tror det var, visst var det 2 veckor sedan jag predikade om att Gud älskar flyktingen, då tog jag upp det här ordet. Kommer ni ihåg vad jag skulle vilja översätta det till? Främlingsvänlig. För att i den grekiska grundtexten då är det ordet philoxenos. Philos, det betyder kärlek. Och xenos betyder främling. Man ska alltså ha kärlek till främlingen. Alltså man ska vara gästfri, man ska välkomna främlingar, flyktingar och så vidare. Ta emot och ta hand om. Det är ett krav som Paulus ställer på den som vill vara församlingsledare. Att man ska vara främlingsvänlig. Älska flyktingen, älska främlingen. Så står det. Att man ska vara gästfri. Men, jag vill bara betona det. Det är inte bara församlingsledare som ska vara främlingsvänliga eller gästfria. Det står på fler ställen i Bibeln om en uppmaning till alla kristna. Att vara philoxenos. Sen står det att en församlingsledare ska vara en god lärare. Det här är den enda uppmaningen då som Paulus skriver på sin lista till vad en församlingsledare faktiskt ska göra och inte bara hur man ska vara. Det enda Paulus skriver att han ska göra konkret är att han ska vara en god lärare. Och då, jag antar att Paulus menar i Bibeln, eller? Vad tror ni? Det är inte liksom att man ska vara en god pedagog egentligen, utan man ska på något sätt alltså försöka förmedla Guds ord till församlingen. Det är en viktig uppgift för en församlingsledare. Kanske var det extra viktigt i Efesus. Därför där fanns det ju falska lärare som på något sätt missbrukade Bibeln. Eller undervisade saker som var fel helt enkelt. Och det får man verkligen inte göra. För som jag sa, då sprider det sig och leder faktiskt konsekvenser i församlingen och i samhället. Vad som sägs liksom från predikstolen i en församling är faktiskt viktigt. Och det är inte så att det bara är församlingsledaren som får predika eller så. Men man har ett ansvar för vad som predikas. Och det ansvaret måste man ta. Ja, sen står det i vers 3. Han får inte missbruka vin. Och det är väl självklart kan man också tycka som församlingsledare. Man ska inte missbruka alkohol liksom generellt. Jag tror att Timoteus hade sett att ledarna i församlingen i Efesus gjorde det. Och därför avstod han själv från all form av vin och alkohol. För att föregå med gott exempel. Men han kanske drog det för långt. För Paulus skriver ju till Timoteus sen i kapitel 5 att använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar. Så här får Paulus faktiskt säga till Timoteus, du måste ju dricka lite vin för din mage. Alltså. För medicinska syften var det helt okej. Men man får inte missbruka vin. Så, som församlingsledare eller som kristen rent generellt ska man aldrig dricka sig berusad eller bli full på något sätt. För vad händer då? Ens omdöme och ens beteende påverkas ju faktiskt negativt. Så det ska man låta bli. En församlingsledare ska inte vara våldsam, skriver Paulus också. Man ska inte slåss. Alltså, jag tänker mig att Paulus skriver så därför att det kanske hade hänt. Alltså jag tror inte han tar det bara i luften, liksom, för det låter så självklart. Men det kanske var så att det fanns församlingsledare i Efesus som slogs. De kanske gick på krogen och drack sig berusade och slogs. Och så såg vanliga Efesusbor att så där beter sig de kristna. Liksom. Det går ju inte. Man ska inte slåss, man ska inte slå sin fru, man ska inte bete sig våldsamt, man ska inte hålla på och vara aggressiv på det sättet, som församlingsledare, helt enkelt. Sen skriver han att man ska vara vänlig. Och det tycker jag är lite roligt. Jag försökte gräva i det där ordet. Ni vet, jag tycker det är roligt att gräva i grekiska ord. Det här var ett ord jag fastnade för. Det var jättesvårt att förklara. Jag vet inte om jag kan lyckas, men jag ska försöka. Jag tror att innebörden av ordet är att man inte benhårt ska vara en paragrafryttare som benhårt liksom står upp för sanningen och allt det här på bekostnad av människor så att de känner sig överkörda. Utan att man kan lära sig hantera att stå för Guds ord och sanningen på ett sätt som är uppbyggligt för människor som kanske inte nödvändigtvis lever upp till det. När jag verkligen försökte gräva i betydelsen av det här ordet så var det som de flesta liksom på något sätt försökte rama in. Att man beter sig vänligt mot människor. Men ändå inte backar från sanningen i Guds ord. Det är en utmaning för en pastor. Människor som kanske lever i synd. Hur hanterar man sådana saker på ett vänligt sätt? Men det är en egenskap som var viktig då. Han ska också vara fridsam, församlingsledaren. Står det. Och det är helt enkelt så, om jag fattar det rätt. Undvik dumma dispyter, skriver Paulus. För det leder bara till gräl och strider om lagen. Håll inte på med sånt där. Hetsiga debatter och tjafs om teologi och sådana där saker. Nej, det är viktigt att stå upp för Guds ord och sanningen och det där. Sådana saker, ja. Men själva att hetsiga debatter och aggressiva sådana där diskussioner. Håll inte på med sånt. Församlingsledaren ska också vara fri från pengabegär. I grundtexten står det att han ska inte vara en pengaälskare. Så jag tänker ibland så här att vill man ha en bra pastor, sänk lönen. För då får du personer som verkligen bara vill tjäna Gud. Jag hoppas att inte Anna-Lena hörde det nu som är styrelsens ordförande. Men jag tänker ändå att det ligger någonting i det. Sen får man ju inte vara, gå, att det blir absurt liksom. Men no, alltså, man ska inte ha det här jobbet eller tjäna i församling som en ledare för pengarnas skull. Det är en viktig sak då för Paulus. Det ska inte vara det som är drivkraften. Man, och sen är det också så att man har ju som församlingsledare naturligtvis ansvar eller delansvar för församlingens ekonomi. Och församlingen måste kunna lita på att man gör det inte för egen vinnings skull utan man hanterar ekonomin på ett sunt sätt. Vers 4. Man ska ta hand om sin familj. Ja, man ska ta hand om familjen på ett bra sätt. Man ska inte negligera. Man ska inte styra för hårt heller, utan man ska ta hand om den. Det tror jag att det har hört många äldre som har haft föräldrar som har kanske jobbat i församling eller så vidare för många år sedan, att man kanske var alldeles för mycket i kyrkan. Eller att man eller pappa alltid var borta. Eller sådana här saker. Och det är någonting att tänka på som församlingsledare. Att försöka hantera det på ett bra sätt. Att man tar hand om sin familj på ett bra sätt. På samma sätt som man vill ta hand om sin församling. Men det får inte heller i det här bemärkelsen bli in absurdum. Alltså om man församlingsledare har ett barn som växer upp och väljer att gå en annan väg än den kristna vägen. Det kan inte, alltså, man kan inte in absurdum liksom klandra en församlingsledare för det. Men däremot måste man tänka att en församlingsledare ska försöka göra ett så gott jobb med sin familj som möjligt. Och går barn en annan väg, då ska det vara inte på grund av församlingsledarens uppfostran, utan trots församlingsledarens goda uppfostran i så fall. Är ni med på vad jag menar? Och skulle det bli konstigt så får man ju prata om det i äldstekåren, givetvis. Ja. Börjar närma oss avslutningen här. Det står också att han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Ordet i den grekiska grundtexten, det blir mycket grekiska den här gången, det vart visst så. Men där står det i alla fall nyplanterad. Paulus skriver, han får inte vara nyplanterad. Jag tror att det är många av oss som är ute i trädgården de här tiden på året. Har ni försökt dra upp en planta någon gång som är riktigt, där rötterna verkligen sitter djupt liksom. Och man får ta i och hålla på. Och så sliter och drar det så mycket så att det kanske inte ens får upp hela allting med roten. Lite så, den bilden. Han får inte vara nyplanterad så att det bara är att ta den med pekfingret och dra upp den liksom. Utan en församlingsledare ska vara mogen i sin tro. Och det är väl ganska givet. Alltså man får inte vara helt ny och färsk. Då är det lätt nämligen, är du inte tillräckligt mogen i din tro, vilket alla är i början, alltså man är ju ny någon gång, då är det lättare att bli frestad och falla. Och blir du frestad och faller, och om du är församlingsledare, så påverkar det faktiskt många människor. Och därför vill Paulus att man ska inte vara helt nyplanterad i sin tro, utan ha fått tid på sig att växa. Inte bara för församlingens skull, utan också för sin egen skull. Faktiskt. Det är lätt hänt. Och där har vi en läxa att göra, tror jag, många församlingar. Att när det kommer någon som kanske är en känd person eller rik företagare och blir frälst. Och direkt tänkte vi, den här personen vill vi ha in i ledarskapet direkt. Man måste vara försiktig med sånt. Avslutningsvis, nu är det sista här tror jag, i vers 7. Man ska ha gott anseende bland de utomstående. Jag har hört, kan man säga, två stycken vanliga reaktioner eller synsätt på oss kristna från sekulära människor ute i samhället. Det ena, det är att vi gör ett sånt fantastiskt bra arbete för flyktingar och missbrukare och vi tar hand om utstötta människor. Många liksom, ute i samhället, de ser verkligen upp till kyrkan och kristna för att vi gör det så bra arbete diakonalt. Det är ett synsätt som människor ser på oss kristna. Men det finns ett annat, har ni märkt det? Hur man ser på kristna som hycklare. Som predikar om det ena och andra, men sen så lever de värre än oss andra liksom, i synd. Känner ni igen det där? Som man ser ner på, liksom, skulle aldrig få för mig att gå till en kyrka, för jag vet minsann hur de beter sig. Jag vet minsann vad de gör liksom, när ingen ser. Båda de här bilderna av kristna finns. Och här menar Paulus att som ledare i en församling måste man tänka på att det inte var en hycklare, givetvis. Därför det påverkar verkligen om folk vill komma hit. Man kan inte leva som en grov syndare på lördagskvällen och sen framstå som en from predikant på söndag morgon. Utan du måste ha en god karaktär alla timmar på dygnet, alla dagar i veckan. Givetvis. Sen får man inte heller dra det här in absurdum att man som församlingsledare strävar så mycket efter att ha ett gott anseende så att man aldrig vågar göra någonting som samhället utanför tycker skulle vara dumt. Är ni med? Man får inte backa från Guds ord bara för att samhället tycker det är frånstötande. Utan man måste ju stå upp för evangeliet så gott man kan och allt det här. Men man ska åtminstone inte själv vara orsaken till att folk ser ner på kristna. Ja, det var några tankar från hur en församlingsledare ska vara i första Timoteus. Och förhoppningsvis har du fått några sådana här korn av en längtan kanske efter att nej men det där känns, jag kanske inte kan bli en församlingsledare och pastor vill jag definitivt inte bli. Men jag skulle gärna vilja vara liksom mer av en fridsam person eller mer av en vänlig person. Och kanske tänka på hur mycket det betyder för människor att man faktiskt beter sig på ett sunt sätt. Och som Per sa innan gudstjänsten här, alltså alla leder väl någon liksom. Ofta är det så. Man pratar med någon eller har en vän eller någon som kanske du inte leder hela en hel församling, men du kanske leder någon. Och då är det faktiskt, det spelar roll de här sakerna, hur du beter dig. Både mot den och hur andra ser dig mot den personen. Så därför ska vi be nu att vi alla får liksom växa i våran tro och få en sund karaktär. Och alla vi som är ledare på olika sätt, att vi får faktiskt växa i den rollen och känna oss styrkta av Paulus ord. Och inte fördömda och känna att hoppet är ute för mig att kunna tjäna. Utan nej, det här är någonting att sträva mot. Någonting att försöka liksom bli bättre på.